It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och god morgon, är det kanske inte alls för er som lyssnar. För oss är det det när vi spelar in. Ni vet att vi har våra inspelningslördagar när i alla fall min klocka är ställd på sex, plågsamma sex på morgonen en lördag. Då går vi upp och så köttar vi två avsnitt. Och det gör vi för erans skull, för att ni ska ha lite att lyssna på under veckan. Ni minns från förra veckan att Hanna är lite off från podden just nu, så att du lyssnar på Nyans som vanligt, och det är med mig, Kajan.
Och mig, Paula.
Välkomna.
Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Alltså den enda fördelen med att Hanna saknas, det är att det är så enkelt nu att veta
vem man ska säga sitt namn.
Det här har ju inte för lyssnarna, för det klipper vi alltid bort, men det har ju hänt mer än en gång att vi glömmer till exempel att säga i vilken ordning vi ska ta det, och så sitter två personer och bara stirrar in i skärmen och vet inte vad som händer.
Det är hands down det svåraste inslaget i hela vår podd. Det vill säga när vi presenterar oss och säger du lyssnar på, och sen så ska vi, när vi är tre personer, då måste vi komma överens om vilken ordning vi ska säga namnen. Sen ska man komma ihåg det också.
Ja.
Ja, det är komplicerat. Fy fan vad trött jag är.
Ja, det är en sån dag idag.
Idag är en sån dag. Jag känner nu, jag har ju varit på resande fot här, och för att jag var nere i Mölnlycke och hade föreläsning. Och även om det är mysigt, framförallt på vägen ner är det mysigt. Stockholm-Göteborg-tåget tycker jag är mysigt. Det är lagom långt liksom. Man hinner sitta och varva ner. Jag hade suttit uppe kvällen innan och jobbat, så att jag behövde inte jobba jättemycket på tåget. Jag lyssnade ju på ljudupptagningar ändå. Men annars var det mest bara sitta och mysa, fika, virka. Störa mig på folk som inte har förstått att de har köpt biljett till Lugna vagnen.
Alltså jag tycker inte det spelar så stor roll om man sitter i Lugna eller i vanliga vagnar. Men alltså, för egen del, bland det bästa med att åka tåg, det är för att få sitta och fnissa åt folk som inte förstår att de befinner sig på ett tåg. Och det är i princip bara vita medelålders svenska män. Som är riktigt, riktigt dåliga på att fatta att de sitter på ett tåg.
Alltså, jag har ju liksom några gånger när jag har åkt i Lugna, och jag försöker boka till den för att jag liksom ska kunna jobba och göra, och liksom, ofta sitter jag och lyssnar på ljudupptagningar och sånt, och jag har lurar där det läcker igenom ljud, så att det, och jag menar, visst, jag kan ju skaffa andra lurar, men det är ändå jävligt skönt, har jag tyckt det varit med Lugna. Nu börjar jag känna att jag måste fan sluta boka biljetter. För att jag sitter och stör mig så fruktansvärt på människor som då inte... Du vet, man går in i lugna vagnen och sin sittplats med förväntningarna att det ska vara lugnt.
Mm.
Och sen om det då inte är det, då är det så fruktansvärt störande. Det blir liksom nästan mer störande än att sitta i en vanlig vagn där människor låter som de brukar liksom.
Ja. Det kanske är därför som jag typ aldrig... Jag tror jag hamnat på lugnavdelning en gång av slump. Men jag har liksom aldrig bokat det medvetet. Just för att det är lite så. Jag vet vad jag får om jag sitter i helt vanlig avdelning.
Ja, men exakt. Alltså det var på vägen ner, då var det faktiskt väldigt bra. Det enda var... att jag, för jag somnade till lite och så vaknade jag av jättesnarkningar. Och du vet, då tror man ju att det är en själv. Så man bara liksom så här rycker till, bara shit vilken snarkning. Men då tittade jag lite åt vänster och då var det en dam som satt med huvudet liksom rakt bakåt lutat, munnen vidöppen och bara storsnarkade. Och då blev det var ju bara härligt. Ja. Jag bara, you go, alltså ta massa plats till och med när du sover, underbart. Men nu på vägen hem så sitter det en man bakom mig som för det första börjar prata väldigt mycket i telefon, alltså högt.
Mm.
Jag hör både personen i hans telefon och jag hör honom själv prata jättehögt, liksom genom mina lurar.
Mm.
Och så sitter jag bak ut, någon annan kommer säkert säga till, någon annan kommer säkert säga till. Ja, men så lade han på i alla fall, så tänkte jag, jag skiter, jag orkar inte. Mm. Sen börjar han titta på videos.
Mm.
På telefonen, alltså utan lurar.
Mm.
På hög volym.
Mm.
Och då var jag såhär, nu får det ju för fan räcka.
Mm.
Det är ju större till och med vanliga vagnen när folk gör.
Ja. Ja, men jag tänkte precis på det. Alltså det är ju, måste ju vara bland det värsta. De här, just med de här som inte fattar att de är på ett tåg bland andra människor. Även, alltså, även om man åker kollektivt på en vanlig bussresa eller liknande. När det ska lyssnas på musik eller pratas utan hörlurar jättehögt.
Alltså, för då, jag rapporterade ju till Jacke direkt i telefon. Jag sa ju till den här mannen då. Jag bara, förlåt, det här är liksom lugna vagnen. Du måste ha lurar om du ska lyssna.
Mm.
Men, och så skrev jag ju och rapporterade till Jacke om det här fruktansvärda som drabbade mig på tåget. Yeah. Och hur synd det var mig. Och då berättade han, vilket han inte hade berättat tidigare, att han, när han hade åkt buss till jobbet här i veckan, då var det någon som satt... Någon kille och satt och lyssnade på om det var musik högt eller olika videoklipp liksom, högt som fan på högtalarna.
Mm.
Och då hade Jacke dragit på dödsmetall på högsta volym på sin telefon. Och så fort den här killen tittade på honom så hade han typ sagt högt så här: jaha, var det inte det här vi gjorde? Jag trodde att vi lyssnade tillsammans och delade med oss. Men du kanske inte gillade det här. Vad konstigt. Och så då hade killen fått skämmas och så hade alla runt omkring skrattat.
Mm. Ja, men det är ju alltså det här avväpnande skämtgrejerna, det kommer man ganska ofta långt på.
Ja, och säga. Att liksom spegla någons bizarra beteende. Mm.
För det är ju det, de fattar ju själv, de allra flesta, det finns ju säkert någon nöt som inte gör det också, men som liksom blir så att ja, jag kan ju inte säga någonting, alltså jag kan ju inte säga att det är fel när han gör det. Som jag precis har suttit och gjort.
Nej. Och väldigt ofta så är det personer som tycker så här, när jag gör det så är det helt okej, men att man själv stör sig när andra gör det. Att man har det, liksom, ett glapp i det perspektivet. Och då när man synliggör det perspektivet så blir det så här, okej då.
Mm.
Okej då, det var lite störigt.
Precis. Ja.
Nej, men nu sitter jag och funderar på om jag ska... Jag samlar ju på mig mina kränkisar när det kommer till virkning. Och jag funderar på om jag ska spara det till bonusen kanske. Jag tror nästan det.
Ja, det måste vi ta då. Men, jag vet inte, ska vi spara den där filtdiskussionen?
Nej, men den måste vi ta nu. Nu hade jag glömt det.
För jag känner att den känns nästan som alla behöver få höra.
Alltså det är ju, om vi liksom ska introducera det här. Ni vet att vi har haft de här diskussionerna om att virka en bajsfilt.
Mm.
Det finns ju liksom väderfiltarna, absolut. Jag är med på banan. Och för er som inte är handarbetare och inte har hört när vi pratat om det innan, så handlar det om att då har man liksom olika färger, kanske till och med olika maskor för olika väder. Mm. Och så virkar man liksom en filt över ett år och då får man liksom se hur vädret har varit. Och så är det ju folk som har gjort det med sitt bajs.
Mm.
Hur bajset har varit. Vilket är... Oh, jag vet inte. Jag var väl inte superfascinerad av den idén. Men nu skickade du till mig att du har hittat en ny sån grej.
Ja, ja. Och jag skickade det direkt också när jag fick det. Och jag bara, det här måste jag dela med Kajan.
Ja.
Åh, gud. Nej, men de här temperaturfilterna, de har vi ju liksom ändå konstaterat att jag håller ju på med det och sådär. Och det är en kul grej liksom. Inte för alla att hålla på med, men ändå en kul grej. Men bajsfiltern var väldigt mycket nä. För att det känns som en konstig grej att prata med folk om också. Att kolla, så här såg färgen på mitt bajs ut.
Man vill liksom inte ha dem med konnotationerna i en filt. Liksom. Jag vet inte varför man skulle vilja det.
Nej, det är jättekonstigt. Men det som jag fick upp nu och som jag skickade till Kaja, det var alltså någon som har gjort eller påbörjat nu då, en orgasmfilt.
Ja.
Där hon hade då fyra färger som stod för 0 orgasmer, 1, 2 eller 3 orgasmer. Och så virkade hon en rad om dagen i färg överensstämmande med hur många orgasmer hon hade fått den dagen.
Ja.
Och det var, hon skrev det att mars månad, då hade hon haft låg libido. Så det hade blivit en del dagar utan. Och då fick hon ihop 58 orgasmer på en månad.
Den här människan vill man prata med. Det är så mycket... Jag börjar liksom ifrågasätta mig själv på så många plan.
Mm.
Om det är låg libido, alltså min hade blivit så... Visst, nu är jag 40 och har liksom typ varit sönderstressad. Men att det skulle liksom vara ett undantag eller konstigt om man gick en dag utan orgasm, det är för mig... Mm. Jag förstår inte. Min skulle bli så jävla enfärgad.
Ja. Nej, det är jättemärkligt liksom. Och, ja, hon snittade ju strax under 2 orgasmer om dagen.
Men hur har man tiden?
Ja. Det är det jag inte begriper heller riktigt. Och jag känner också så att själva grejen med de här temperaturfiltarna, det är ju att det blir slump på färgerna. Du kan inte förutse exakt hur färgerna kommer att bli eftersom du inte kan förutspå vädret. Och det är det som gör dem spännande, det är det som ska vara kul med dem. Men egentligen rent praktiskt när det kommer till den här orgasmfilten, och hon kan ju bara se till att dra av en runk om hon kände att, men vet ni, nu vart det lite mycket vitt här för att jag inte riktigt känt att jag har tid. Nu tar jag mig de här 5 minuterna eller vad det nu kan vara som hon behöver beroende på vad hon har för sexleksak. Och river av en bara så att det blir någonting annat i färgerna.
Alltså det som jag hade kunnat tänka mig, det hade ju kunnat varit en orgasmfilt där liksom kategorierna är inte antal orgasmer, utan när man väl har en orgasm och sen någon slags status på den. Så här, den här färgen för en satisfier orgasm, den här för en inte vet jag, oväntad orgasm, den här för en orgasm som varar längre än 2 minuter.
Den här för att vi hade sex utomhus.
Ja. Nej. Det hade ju kunnat varit
med och utan partner.
Ja, visst. I duschen eller torrt, höll jag på att säga. Torr orgasmen.
Ja, men precis.
Eller hur? Nej, men för det blir liksom skillnaden också med väderfilten, att väder kommer det vara varje dag, helt oavsett. Du behöver liksom inte gå ut och åstadkomma ett väder.
Nej.
Ja, nej, jag är fascinerad, jag är tudelad.
Mm.
och tänker bara så här, vad blir nästa nu då?
Ja, det ska bli intressant att se. För det är ju också lite så här på ett sätt med den här orgasmfilten och även egentligen med bajsfilten. Att det syftet jag på något sätt kan se att de fyller mer än att någon försöker komma på ett sätt att vara lite edgy. Det är ju det här att man vill försöka få bort lite tabu om att kunna prata om kroppsliga funktioner.
Ja. Yeah. Alltså jag tror ju också att jättemycket handlar om, jag följer ju nu så jävla många handarbetarkonton på sociala medier. Mm. Och att göra en reel och få den att liksom sticka ut är inte helt enkelt. Gör du en orgasmfilt och skriver om det, så har du ju rätt bra odds för att det ska bli hyfsat viralt liksom.
Det är sant.
Men då gäller det ju sen att, oh, jag vet vad som skulle kunna komma näst.
Mm.
En flytningsfilt.
Ja, fy fan. Det är ju
olika.
Ja, det blir ju en liten så här halvnaturlig följd på hon som virkar en filt med garnet uppstoppat i fiffi.
Ja, det hade jag förträngt. Oh, jag hade lyckats förtränga det. Paula, fan. Nej, men jag tänker mer så här, för att det är ju många som jobbar på med, jag inkluderat, att lära känna sin cykel, kunna liksom veta var man, hur långt, när är ägglossning, hur långt bort är mensen och sånt. Då får man får man koll på typ sina flytningar, så kan man ju veta det relativt bra. Eller typ om det är så här, inte vet jag, någon yeast infection på gång. Så utifrån det skulle det kunna vara rätt ball att göra en flytningsfilt.
Mm.
Jag kommer inte göra det. Någonsin.
Men om någon annan känner sig hågad.
Men om någon annan vill, så lägger jag ut den där. Kör en flytningsfilt. Välj helst bara andra färger än att så här färgen på garnet ska matcha flytningen. För det, då tror jag att vi tar det för långt.
Kör i blåa toner.
Ja, blåa så att det känns rent. Som en reklam för mensskydd.
Exakt.
Jag vill inte smutsa ner oss.
Apropå att få till klipp som går virala. Jag fick upp också en kille som, hur det virkade som, han hade lärt sig först att sticka i brittisk stil.
Mm.
Vilket vi typ aldrig lär oss i Sverige, och det är jag glad för. Men tycker man att det verkar häftigt, så kan man ju försöka sig på det. Och det betyder alltså att man håller garnet i höger hand om man är högerhänt, i vänster hand om man är vänsterhänt. Men alltså, så som vi lär oss, som kallas för kontinental stil, så håller man garnet i vänster hand om man är högerhänt.
Helt enkelt. Det är väl att de liksom lägger ju garnet runt stickan.
Ja, det är det som blir liksom resultatet när du håller garnet i samma hand som masken liksom ska, om man har höger hand och stickar, så ska man ju få liksom garnet på runt höger sticka för att sen dra av, och så ska den nya masken vara på höger sticka. Och det är därför standardstilen att man håller garnet i vänster hand då, för då är det lätt liksom att dra den runt. Ah, skitsamma. Men han hade tydligen stickat i den brittiska stilen i så här 16 år eller någonting, tror jag han hade skrivit. Och sen lärde han sig att virka.
Mm.
Och då lärde han sig att virka genom att hålla virknålen på samma sätt som han skulle hålla stickorna. Vilket innebar att han även i virkning höll garnet i samma hand som virknålen.
Nej, men vad? Okej.
Okay. Mm. Och det var sjukt att se. Alltså, jag kommer aldrig försöka lära mig att göra det, för jag konstaterade ganska snabbt när jag tittade på det här att min handled och arm kommer ta så jävla mycket stryk av att virka på det sättet. Men han som var duktig på det såg jättehäftigt ut.
Det var en sån konstig flex liksom. Ja. Inte nog med att jag virkar och gör alla de här balla grejerna, kolla, jag kan göra det typ med en hand.
Ja. För det, han visade på, jag hittade klipp han hade gjort, och han visade hur han gjorde i slow motion. Och det han gör då när han håller garnet i samma hand som virknålen. Det är liksom att han sticker in virknålen där den ska vara och sen släpper han lite lätt i nålen för att kunna dra garnet runt. Och sen drar han. Men eftersom han har tekniken sittande så går det så fort. Så man hinner i princip inte se att han släpper virknålen för att dra upp garnet, för att det går undan liksom.
Jag har bestämt mig nu, jag kommer inte imponeras av det här. Jag kommer vara anti. Det här känns som en man som bara, ja, det här som ni brudar gör, det är inte coolt nog. Kolla, nu ska jag göra om det, så gör jag det så här. Så jag kommer vara anti, jag kommer tycka att det där var jävligt töntigt.
Ja, exakt. Det var väldigt många i kommentarerna, kvinnor, som skrev om att de aldrig har lyckats förstå sig på hur man virkar. För att de hade lärt sig stickning först i brittisk stil. Och nu blev jag jätteglada för att de såg någon som använde den tekniken för att virka och som direkt tänkte ge sig på att försöka virka, men genom att hålla garnet på samma sätt som när de stickar.
Nej, han är en tönt. I don't approve.
Jag känner noll behov av att försöka lära mig det där. Det funkar bra som det är.
Ja. Hörni, nu ska vi, jag ska bara dra igenom den här lilla sista maskan på mitt varv. Där har vi den och så gör jag en vändning. Så, nu är jag redo att börja med dagens avsnitt. Är ni redo? Buckle up.
De har inget val.
Nej, de har inget val. Sätt dig till rätta och så kör vi.
Område 2, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag så ska vi prata om ett fall som vi har nämnt i snackis förut, kom vi fram till att vi hade. Ett väldigt uppmärksammat fall som har varit uppe i rätten flera gånger och som vi ska försöka ta något slags grepp om här. Vi ska prata om John Walter och drunkningen. Källor först. Det är som sagt två olika rättegångar som, och ni kommer förstå det sen. Men det här gör att vi har två uppsättningar med fuppar. Vi har två uppsättningar med tingsrättsdomar. Sen finns det en hovrättsdom. Jag har lyssnat på en hel del ljudupptagningar. Inte exakt alla, men för det är ganska många personer liksom inblandade. Men en hel del. Eftersom det har varit ett uppmärksammat fall så finns det också mycket artiklar. Det har precis nu i dagarna också kommit ut en bok som jag inte har läst än. Den heter Varför dog John Walter? En granskning av de nya barnhemmen. Och den är skriven av journalisten Maria Grill. Det jag däremot har gjort är att jag har lyssnat på två avsnitt av podden NVT Krim. Det är en podd som handlar om värmländska brott. De inblandade personerna i det här fallet är då John Walter som var 5 år och som var placerad på ett HVB-hem. Hans föräldrar är med här och de har varit öppna med både sina egna namn och med John Walters namn, så därför använder vi dem. Och det är pappa Hans-Erik Sjöholm och mamma Hanna Larsson. Sen är det olika liksom, personal, chefer, sosshandläggare och sådär. Vi kommer väl framförallt prata om två av de HVB-hems anställda. Jag tänker att vi kan omnämna dem utifrån deras namn, eller absolut inte deras namn, utan deras ska vi säga, yrkesroller. Och precis som de andra också som är med i fallet utifrån att de har jobbat på hemmet eller i nära anslutning till hemmet. Okej, då ska vi se. Det är som sagt två olika rättegångar som det här handlar om. Och det är, precis som jag sa, då också två uppsättningar med förundersökningsprotokoll och sammanlagt då 3 domar. 2 från tingsrätt och 1 från hovrätt. Jag ska börja med lite bakgrund på det hela. John Walters föräldrar var separerade sedan ett tag. John Walter var bara ett par år när de separerade. De kom att bo på lite olika platser. Hans mamma bodde kvar då i Stockholm, medan John Walters pappa flyttade till Falun på grund av att han hade fått ett jobb där i Dalarna. Och föräldrarna kom överens om att John Walter efter ett tag skulle flytta med sin pappa och bo med honom då i Falun. John Walter var diagnostiserad med autism och ADHD. Han var ett väldigt energiskt och rörligt barn. Hans pappa har beskrivit hur han alltid lyckades hålla sig sysselsatt med någonting. Att han hade ett otroligt liksom, högt och genuint klingande skratt. Och att han älskade musik. John Walter var också, utifrån att han var så energisk och rörlig i och med dels att han var så liten och utifrån sina diagnoser, så fanns ju konsekvenstänket inte där, så att han var rymningsbenägen. Han kunde också ofta alltså klättra på saker, klättra på möbler, på lite vad som helst, och där det liksom kunde bli situationer där det då blev farligt för honom. Och han kunde dessutom ofta vara vaken på nätterna, och utifrån det här så känner John Walters pappa till slut fullt förståeligt att det inte räcker med den vanliga förskolan, framförallt då eftersom den var stängd på sommaren. Och han behöver helt enkelt hjälp med viss avlastning. Kommunen letar efter lösningar. Man testar några familjehem och så vidare. Men man får inte till någon liksom hållbar, tillräcklig lösning. Till slut så meddelar man föräldrarna att man har hittat ett HVB-hem som John Walter ska placeras på. Då kan man ju säga att HVB-hem, man kanske studsar till på det eftersom att John Walter är så liten. Det finns ett fåtal HVB-hem runt om i Sverige som faktiskt tar emot så små barn. Som 5 år och till och med yngre då. Just det här HVB-hemmet var Platea i Hagfors. Och de hade då just de här yngre barnen och var liksom tänkt att vara till för till och med ännu yngre barn. Till föräldrarna så säger kommunen att det här är liksom ett hem som just är superkunniga på den typ av barn som John Walter beskrivs som. Och inte minst då i förhållande till riskerna med hans klättrande och hans rymningar och hans liksom livlighet. Man menar att på det här hemmet så skulle man kunna tillgodose hans behov när det kommer till just det här. Och kommunen säljer in det liksom till föräldrarna. John Walters föräldrar är inte nöjda med placeringen. De vill för det första inte att han ska placeras på HVB-hem. Pappan har liksom sagt att det han önskade var ju någon form av avlastning och inte en sån här placering. Man tycker heller inte att det känns bra med Platea. Man har hört mycket negativt om det och hemmet har också redan tidigare fått en hel del kritik för hur man sköter sin verksamhet. Den här kritiken har man fått rikta på flera olika saker. John Walters mamma menar under den första rättegången att hon får höra att det ska vara, alltså det måste bli den här placeringen, och blir inte det så kommer det liksom bli någon konsekvens i form av omhändertagande eller något liknande. Så hon upplevde det som att hon blev väldigt överkörd i det här liksom beslutet om placeringen. Nästan att det var som ett ultimatum. Och även Hans-Erik sätter sig som sagt emot det här. Men under sommaren 2021 så blir det en placering. Och John Walter placeras på det här HVB-hemmet. Och han är då endast 5 år gammal. Personal på hemmet, som alltså är de som sen kommer att åtalas i den första rättegången, berättar för rätten hur de ansåg att personaltätheten redan var för dålig redan innan John Walter kom till hemmet. Och en av dem säger att hon har bett ledningen om mer resurser, men att man inte lyssnade på det helt enkelt. De här två i personalen som kommer att åtalas är två stycken som jobbade, som hade nattjänst just vid det här tillfället. Det var, kom sen avlösning med dagpersonal, men det är som sagt inte all personal som åtalas, utan de två som var ansvariga under natten och som också räknades som ansvariga under tiden som den här händelsen då sker. På hemmet vid den här tiden så fanns också fem andra barn med stora behov. Man hade bland annat ett barn som var suicidal och behövde konstant övervakning. Det behövde alla barn som var där, behövde konstant övervakning eller tillsyn. Men vissa liksom ändå mer än andra då. Det hade hänt flera gånger att barn hade rymt eller avvikit från hemmet, men man hade liksom på olika sätt löst det eller fått tillbaka dem. Under en form av inskolning av John Walter då, så begränsas också föräldrarna umgänge med honom, eftersom han ska få chansen att bo in sig på hemmet och börja känna sig hemma där och också lära känna personal och de andra barnen. Så är vi framme vid den 15 juni 2021. Och det vi då har att bilda oss en uppfattning om, utifrån vad det är som har hänt innanför dörrarna på hemmet, det är vittnesmål från fyra av de anställda. Två från nattpersonalen då och två från dagpersonalen. Man har även hört äldre barn av dem som var boende där, som var närvarande, för att också få vittnesmål från dem. Och det som berättas från personalens sida då är att det har varit en stökig natt. Det är två i nattpersonal som har ansvaret under natten. Det är en vaken personal som är i verksamheten, liksom inne på hemmet med barnen och är vaken och ska hjälpa dem under natten. Och sen så fanns det en sovande jour i liksom angränsande lokal eller rum. Så en jour som var inte vaken upp och hjälpte till, men som man kunde liksom väcka vid behov då. Den här natten så är John Walter vaken och uppe hela natten. Den här nattpersonalen har varit uppe med honom, läst sagor, bytt pyjamas, sprungit efter honom när han liksom kutar iväg. Och samtidigt så har hon också fått gå in till andra barn som har vaknat. John Walter låter en del när han är uppe och ränner, och det gör också att han kan liksom väcka de andra barnen. Det finns ett till barn också som vaknar på grund av en väldigt tandvärk. Det här barnet har så ont och liksom dunkar sitt huvud i väggen som en konsekvens av det. Så att den vakna personalen känner till slut att hon fixar inte det här själv. Så att hon väcker jouren, den andra personalen då. Så att de nu kan vara två som kan hjälpas åt med alla sex barn. Vid 7-tiden på morgonen så ska det ske en överlämning då från nattpersonal till dagpersonal. På schemat så har man i princip en kvart som överlappar mellan de här två liksom skiften. Och då både natt- och dagpersonal jobbar just för att man ska kunna göra den här överlämningen på ett bra sätt. Och när dagpersonalen kommer till jobbet då, så sitter de två från nattpersonalen i hallen. Alla barnen är i vardagsrummet, eller liksom det stora rummet då, som angränsar hallen. Förutom det här barnet som är suicidalt, som fortfarande ligger och sover i sitt rum, som också angränsar till hallen. Och de andra barnen är i vardagsrummet och håller på och leker där och har väldigt roligt, och John Walter är också med. Nattpersonalen som då alltså sitter i hallen har beskrivit hur barnen var, de var väldigt glada, de lekte tillsammans och hade roligt. Och i den här leken så ingår det att de håller på och stänger dörren som går ut till hallen. Barnen får inte vara själva i ett rum och leka, utan de ska ha tillsyn hela tiden. Det är väldigt tydligt. Så personalen beskriver hur de öppnar dörren, och det här liksom blir en del i leken. Barnen stänger dörren, personalen öppnar dörren. Och en personal sitter liksom precis i trappan som är bredvid dörren och liksom öppnar den och sådär. Och här kommer man komma till den detalj som sen också blir huvudfokus i det här första åtalet. Nämligen huruvida dörren har varit öppen hela tiden, alltså att man direkt har öppnat den när barnen har stängt den, eller om man har låtit den vara stängd ett kort tag. För dagpersonalen som alltså kommer in här och ska börja sitt skift om en stund, kommer mena att de har sett att dörren har varit stängd. Det ska inte röra sig om någon lång stund alls, men i alla fall ett kort tag, någon minut liksom. Och det är efter det som de också hör att ett av de äldre barnen från rummet kommer ut till personalen och säger att John Walter har rymt. När man kommer in i rummet så ser man att en altandörr i vardagsrummet är öppen. Det här var inte alltså en dörr som var låst med nyckel, men det var en sån dörr som hade en, ni vet, en liten spärr ovanför handtaget som man måste lyfta upp samtidigt som man öppnar handtaget då, för att en sån vanlig altandörr. Och det här hade John Walter gjort. Han hade fått upp den här spärren. När personalen får höra att John Walter har rymt så springer de ut och börjar leta på en gång. Det fanns ett staket runt det här huset, den här gården, men det är för det första inte jättehögt, och sen finns det också brister i det. Det finns, som jag uppfattar det, som liksom öppningar i det också. Man letar både till fots och med bil, men hittar inte John Walter. Man kommer också dröja en stund med att larma 112 om försvinnandet. Och det här då medan man håller på och letar. Det är också någonting som kommer komma upp sen under utfrågningar och så under huvudförhandlingen. Polisen larmar, man larmar ju polisen förstås efter ett tag, och de påbörjar ett sökande väldigt, väldigt snabbt. De kommer bland annat att använda sig av en drönare som hjälp i det här sökandet. Man har fått höra att John Walter är väldigt förtjust i vatten och att han gillar att bada jättemycket. Och när drönaren är uppe och söker av området så kommer den att liksom filma då John Walters livlösa kropp i älven som ligger några hundra meter från HVB-hemmet. Man försöker med livräddande insatser, men det är för sent. John Walter har drunknat och är avliden. Och det här är ju då bakgrunden till det som blir det första åtalet, och det är alltså mot de två i nattpersonalen som alltså satt i hallen och frågetecken lät dörren vara stängd till vardagsrummet en kort stund, trots då att de ska ha fått information om John Walters väldigt höga rymningsbenägenhet. Som föräldrarna uttrycker det så bad de kommunen om en sak, och det var att man aldrig fick släppa John Walter med blicken. Och ändå så var det, menar de då, precis det som skedde. Och det här är vad tingsrätten och sen också hovrätt har att förhålla sig till i första vändan.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tingsrätten bedömer det här fallet och trycker då väldigt noga på vad är det vi ska pröva i det här. De har ett ovanligt långt stycke, ska jag säga, med egentligen utlägg om vad det är man ska titta på. Och det de åtalas för, den här nattpersonalen, det är ju då vållande till annans död. Och där man då menar på att det skulle ha varit oaktsamhet som är skälet. Och vi har ju pratat om det här vid något annat tillfälle när vi pratar om just det här med olika nivåer i brottsrubriceringar. Och här när det kommer till att någon dör, så dels har vi ju mord, Vi har tagit flera fall av mord där man pratar om uppsåt. Flera nivåer också, och där lite beroende på vilket uppsåt som har varit så kommer man se mordet som olika grovt egentligen. Sen kommer ju nivån under mord, då har vi dråp. Där man menar liksom att det fanns ett uppsåt att döda den här personen, men det var ett uppsåt som uppstod där och då i den sekunden, eller vad man ska säga. Där det liksom inte är så genomtänkt, eller vad man ska säga, där det inte är att personen innan har tänkt det här är någon jag vill döda, eller egentligen inte ens förrän i dödsögonblicket i princip tänker att det här kan vara. Och det finns också många situationer där det kan dömas till dråp där det egentligen har varit mer eller mindre en olyckshändelse, att personen har blivit så allvarligt skadad att den kan dö utav det, men där den då som har vållat skadan inte är tillräckligt snabb med att förstå situationen eller bry sig om situationen för att kalla på hjälp. Men det ses som aningen mindre allvarligt då än mord, för att man menar på att det finns inte det här mer beräknade eller uttänkta motivbilden i det. Och sen kommer då vållande till annans död. Därmed mer eller mindre säger liksom att det är på det stora hela en olycka, men det var en olycka som hade kunnat motverkas. Och därför har man ett ansvar för att den här olyckan skedde. Och det är här man pratar om oaktsamhet. Jag skulle säga bland de vanligaste fallen kanske som når i media när man börjar prata om vållande till annans död och det här med oaktsamhet och så, det är ju när någon har fyllekört eller ja, varit påverkad alkohol eller droger och kört ihjäl någon. Så är det ju, då handlar det om oaktsamhet, man har varit vårdslös i trafiken och med det orsakat någons död. Näst vanligaste är ju arbetsplatsolyckor, där man stämmer arbetsgivaren för vållande till annans död, där man menar liksom att säkerhetsutrustningen har brustit till exempel, man har inte underhållit maskiner på rätt sätt eller liknande, och så säger man att nu arbetsgivaren har varit oaktsamma, man har inte gett rätt arbetsmiljö, därför vållar man den här personens död. Och här menar man då att nattpersonalen har varit oaktsamma i att man inte haft den här konstanta övervakningen som behövdes, och att man därför inte har sett direkt när John Walter avvek, att han kunde ta sig ut och försvinna. Och man menar också på att de inte var tillräckligt snabba med att börja följa upp vad han hade tagit vägen. Att det skulle varit en liten fördröjning på att man började jaga efter honom, att man försökte hitta honom och så vidare. Så man menar att det är liksom den sammantagna bilden här av att nattpersonalen inte har sett sig in tillräckligt i Johns behov och inte följt reglerna för hur han behövde övervakas, gör att de då har varit oaktsamma och därmed orsakat hans död.
Förlåt, jag kan lägga till bara som jag glömde att säga, att mycket i, när man lyssnar på ljudupptagningen och så, handlar om alltså vilka möjligheter hade nattpersonalen att liksom få till sig den här informationen om John Walters rymningsbenägenhet, att han måste ha konstant övervakning och så. Och då pratar man dels om en lapp och man pratar om muntlig överlämning eller information, och man pratar om permar. Och den muntliga, eller liksom den allmänna informationen kan man väl säga, är ju hur det här hemmet har jobbat med att lämna över information som man själva har fått till sig då till personal som är i verksamheten, och genom då olika möten eller nyhetsbrev eller veckobrev eller sådär. Sen har man permar för alla barn som det ska vara, vad jag förstår, obligatoriskt att personalen liksom tar till sig och läser igenom. Och i John Walters perm så står det om det här med rymningsbenägenheten. Och sen så finns det också en lapp då, och det är en lapp som en i personalen har liksom tagit initiativ till att skriva, som handlar om John Walter, och man har checkat av det med med chef om det är okej att man skriver den och sätter upp den inne då på kontoret för personalen. Och där har man skrivit, vilket är ganska intressant, bland annat då att på grund av den här rymningsbenägenheten i kombination med att HVB-hemmet har inte, man får inte liksom låsa in barnen. Så att det finns ju möjlighet att ta sig ut genom dörrar och så. Så ska man se till att man alltid befinner sig mellan honom och en dörr. Så att det är liksom den typen av punktbevakning det ska vara. En i av nattpersonalen tillstår liksom själv att hon har vare sig sett den här lappen på kontoret. Och hon tycker inte att hon har haft tid att läsa i permar om alla barn. För hon hade mest ett barn liksom, som sitt ansvar. Och hon har alltså då inte läst den här permen. John Walters perm. Mm.
Ja, och jag kommer ihåg alltså, när det var första förhandlingen liksom i tingsrätt, så minns jag också det. Och nu när jag läste tillbaka också att det var ju mycket skriverier också i media om det här med permarna. Mm. Och där också då en del av försvaret för den här nattpersonalen handlar ju liksom om att man lägger skuld tillbaka då på HVB-hemmets ägare till stor del, och menar liksom att man inte har gett tid och utrymme och möjlighet egentligen att följa de rutiner som hemmet tycker att man ska följa. Att man har satt upp rutiner, men man har inte satt upp möjligheten att faktiskt följa rutinerna, och att ansvaret då snarare borde ligga på den som är personalansvarig eller på hemmets ägare rakt av, liksom att se till att det är tillräckligt med personal och tillräckligt med tid för den här typen av förkovring med att läsa på om varje barn. Hinna gå in på kontoret och läsa en lapp, eller ge tillräckligt med tid även vid överlämningarna då, för att påminna till exempel om sådana här saker.
Mm.
Så. Men ja, som sagt, tingsrätten, de ska ju då fundera på huruvida då det har varit en oaktsamhet i det hela. Och även då om man med den här oaktsamheten, och ja, men, man måste ju hitta det här orsakssambandet. För nattpersonalen menar ju att även om det skulle varit så att de hade varit oaktsamma, det vill säga inte fullt ut följt hur de behövde vara med, att de inte har förstått att de måste befinna sig i samma rum och vakta utgångarna hela tiden och sådana saker, så menar de på att det inte fanns en direkt koppling ändå till att John Walter kunde lämna hemmet, och att han utifrån det också då gick till ån och drunknade. Så man menar att de har liksom inte med varandra att göra fullt ut, tycker han. Men man konstaterar också då att det man inte heller ska pröva, det är ju till exempel att ha den här nattpersonalen brustit på andra sätt, har de gjort fel i helt andra sammanhang och så vidare, utan det är enbart om det är relevant på något sätt till det här fallet. Och det har att göra lite grann med att när man liksom i fuppen, i förhör och såna grejer, så blir det ganska naturligt att det dras ju upp mer saker. Det dras ju upp mer kring personalbristen, det dras upp mer kring att nattpersonalen kanske inte har följt direktiv tidigare, eller att man har varit slarvig på andra sätt. Och saker som jag menar inte blir egentligen relevant här. Och jag vet att redan vid rättegången och sådär, så störde jag mig så otroligt mycket på, jag tror att han är ägaren till, men högsta chefen eller så kan man väl säga för HVB-hemmet, för att han var så jävla på att få slänga personalen under bussen i det här. Så jag kan säga liksom, men det dras upp saker som helt enkelt är irrelevanta. Men det första som man liksom började titta på då, det var det här, har dörren varit stängd under så lång tid att John Walter kunde lämna utan att personalen såg det? Och man hör ju dels dagpersonalen kring det här när de kommer, man pratar också med de lite äldre barnen. Och det man kommer fram till är helt enkelt att ja, dörren har varit stängd i omgångar under så pass lång tid att man kan liksom konstatera att barnen då har vistat ensamma i vardagsrummet, och att det är under den, en sån period som John Walter lämnar huset utan att man märker det. Sen kollar man ju på det här om då båda i nattpersonalen har varit oensamma då. Och man tittar ju på då att hon som var vaket ansvarig väcker jouren framåt 4-tiden för att prata om att det har varit jobbigt och att det behövs mer stöd. Och det är ingenting man tycker från tingsrätten att det finns skäl att ifrågasätta. Men man konstaterar också från tingsrätten att eftersom det här är barn med särskilda behov så ställs det också särskilda krav på ensamheten och på hur man arbetar med det här. Man konstaterar att det tvistas ju fram och tillbaka kring det här med att kunna ha ständig koll, och där personalen menar att det är omöjligt. De här har helt enkelt inte tillräckligt med personal för det. Om det är ingenting som tingsrätten heller ifrågasätter egentligen, utan man konstaterar bara att ja, nej, men det kan säkert vara så att det är omöjligt. Men i det här fallet som jag har på att det spelar inte så stor roll egentligen kanske hur situationen ser ut rent allmänt. Nu var det här en mer specifik situation och där personalen har tillåtit en stängd dörr och därför inte kunna se det som behöver kunna ses. Och där man slår fast att det har varit ett otillåtet risktagande att ha dörren stängd. Och man konstaterar också att de har varit då gemensamt oaktsamma eftersom båda ur personalen var uppe och vakna vid den tidpunkten som den här leken med dörren pågick och John avvek. Man slår också fast att man tycker att det finns ett samband. Att hade dörren till vardagsrummet varit öppen så hade man kunnat se att John var på väg att avvika, att han höll på att fippla med altandörren. Och då hade man kunnat stoppa honom. Men nu såg man inte för dörren var stängd och det gav tillräckligt med tid för att han skulle kunna avvika utan att direkt bli upptäckt och därmed också ta sig ner till älven där han drunknade. Och man slår fast då att det här är av sådan adekvat följd, alltså gud, juristlingo, som gör. De ska dömas då för den här oaktsamheten. Och det gör också att de döms så småningom även då till vållande till annans död. Det man däremot avslår vad gäller orsakssamband är att man menar på att det inte skulle finnas ett orsakssamband mellan att de hade varit oaktsamma för att de hade missat att ta del av information. För där anser då tingsrätten att det fanns information som delgavs muntligt hela tiden om att man behövde ha uppsikt. Det fanns information att samtliga barn var barn som behövde vara under ständig uppsikt och att den generella riktlinjen därför var liksom att barnen får aldrig lämnas ensamma. Och det räcker. Då ska de inte behöva veta någonting mer specifikt att just han måste man hålla ännu mer uppsikt över, eller det här med att man skulle stå mellan honom och dörrar ut för att han inte ska kunna rymma. Utan man tycker att den generella informationen räcker. Och då finns det inte ett samband med att det var... Ja, och det är relevant utifrån den här då att nattpersonalen och sin sida då försöker lägga skuld tillbaka mot ansvariga för hemmet. Alltså högre upp i kedjan. Det här med att vi hann inte läsa, vi hann inte se grejen. Att de menar att det var inte relevant. Däremot önskar man då att de, och man anser också att de inte var oaktsamma genom att inte direkt börja leta efter honom när de konstaterar att han hade försvunnit. De får villkorlig dom och sen blir det ju en rad med skadestånd som ska betalas ut och lite såna grejer. Konstaterar att båda ska få villkorlig dom eftersom straffskalan är fängelse i högst 2 år. Men man tycker att det de har gjort är inte så allvarligt på det sättet att det ger skäl till fängelse. För man ser inte att de behöver skyddstillsyn. Det här handlar som sagt inte heller om till exempel droger eller alkohol, där ett fängelsestraff kan bli ett sätt att tvinga fram abstinens eller att sluta med drogen eller alkoholen och gå i behandling, medan blir en villkorlig dom och de ska vara kvar ute i samhället och sådär, så kan man ju liksom tycka att då finns risken att de fortsätter supa eller ta sina droger, och då finns risken att den här typen av brott sker igen, och då brukar man döma till fängelse. Men här gör man det då inte, eftersom man inte anser att det finns den. Ja.
Nej, det har ju en helt annan karaktär, det här brottet.
Ja. Precis. Och därför får de som sagt villkorlig dom. Och det var tingsrätten.
Område 2, 29 återkom.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Så de här domen överklagas och går upp till hovrätten. Och i hovrättens dom så tittar man ju på samma egentligen i princip samma bevisning som man hade i tingsrätten. Men här har nattpersonalen då också begärt in lite ny skriftlig bevisning och nya fotografier. Och det man kan konstatera då, precis som innan, är att John Walter var 5 år gammal. Han var placerad där. Han lämnade hemmet genom en altandörr. Altandörren hade inte låst med nyckel. Men däremot med den här låsmekanismen som han då förstod sig på hur man kunde göra för att öppna. Han tog sig till ån som ligger då ungefär 280 meter ifrån HVB-hemmet där han drunknade. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att dörren var stängd när John Walter lämnade huset. Men man menar på att det är ju också då av betydelse hur länge dörren var stängd. Man konstaterar utifrån då vittnesmål som finns att dörren definitivt har varit stängd längre tid än vad nattpersonalen har beskrivit, men att det ändå har varit en mycket kort stund som den har varit stängd.
Nattpersonalen säger ju egentligen liksom, barnen stängde dörren, vi öppnade, barnen stängde, vi öppnade. Ja. De i princip sitter och har en hand på dörren och så liksom, kan öppna den direkt när den stängs. Mm. Men medan dagpersonalen säger ju liksom att man har sett dörren stängd utan att någon har öppnat den liksom, i alla fall ja. en kort stund.
Precis. Alltså det rör sig om en minut, kanske två, som den har fått vara stängd innan man har gått och öppnat den igen.
Mm.
Och sådär. Och nattpersonalen menar ju bland annat på att det handlar om trötthet. Att man helt enkelt inte riktigt orkar stå och öppna dörren precis hela tiden. Först och sen var det så, fast vi gjorde ju det. Men vi var trötta. Så ja, det är lite rörigt. Men jag kan mycket väl tänka mig att det har handlat om trötthet. att är man svintrött efter en lång nattsjobb där det har varit mycket strul liksom, så kommer man ju känna sig trött när det blir en lek av att stänga dörren och så ska man stå där och öppna den hela tiden.
Absolut. Men, ja. Det man skulle ha gjort då var ju att en personal inte, båda ska inte sitta ute i hallen utan en går in och sätter sig i vardagsrummet hos barnen, så hade det varit löst.
Mm. Precis. Ja. Hovrätten konstaterar ju också att man genom att låta barnen vara ensamma i vardagsrummet med stängd dörr så möjliggjorde egentligen personalen då att John Walter kunde lämna huset utan att omedelbart upptäcktes. Och att den lilla tiden som blev där han kunde avvika utan att man såg det räckte för att han skulle hinna ta sig ner till ån och drunkna. Så att de håller också med om att det finns ett direkt orsakssamband mellan deras handling och att John dog. Men sen kommer man ju då till den här delen med vad det här då oaktsamhet, vad det här att vara oaktsamma utanför det normala. För att viss oaktsamhet har ju människor inbyggt i sig. Det är ju sånt som vi gör av bara slumpen många gånger. För att människor är människor liksom. Så det man vill titta på är ju att har det här varit utöver det som kan ses som normalt? Har det här varit, om man säger, extra oaktsam? Som gör att det då blir tillräckligt avvikande för att ses som klandervärt. Och därför vara ansvarande för någon annans död på ett sätt som är straffbart. Det hovrätten trycker på, och som tingsrätten däremot inte tog upp, det är att man menar på att en del av den här oaktsamheten, för att den då ska vara olaglig så att säga, så man ska kunna klandra dem och säga att det är ett fel att han dog, det är att man också anser att det måste bevisas att nattpersonalen insåg eller borde ha insett att det fanns en risk att John Walter skulle dö till följd av deras agerande, eller ja, i det här fallet då, till följd av att inte vara konstant övervakande. Och ja, då, hovrätten resonerar på samma sätt som tingsrätten, att de är personal på ett boende för barn med särskilda behov, därför har de ett gemensamt ansvar för säkerheten för barnen och extra de får i princip betalt för att vara extra aktsamma och ha en annan typ av koll än vad man kanske skulle lägga på föräldrar att ha koll på sina barn. Och det man kan se är att det fanns skäl för den ena nattpersonalen att befinna sig i hallen, men man kan inte se att det fanns ett skäl att även den andra nattpersonalen behövde befinna sig i hallen samtidigt. Utan man ser det som att det snarare är naturligt att den andra i personalen då skulle ha stannat i vardagsrummet med barnen. Medan då den första nattpersonalen befann sig i hallen där hon höll koll på ett av barnen och skötte då överlämningen till dagpersonalen. Och det tycker man då från hovrättens sida att det är oaktsamt, och man kan liksom inte riktigt förstå varför man tog beslutet att båda personalen skulle lämna vardagsrummet och därmed effektivt se till att barnen blev ensamma i perioder. Man säger att det här räcker fortfarande inte, utan man vill titta på ännu fler parametrar. Och det här är ju det som oftast skiljer, skulle jag säga, tingsrätten från hovrätten. Mm. Och så kanske också en del i det här som vi har gnällt om många gånger, liksom, när folk tycker att hovrätten vill bara hitta skäl för att fria, hovrätten står på förövarnas sida, bla bla bla. Att hovrätten verkligen är de här nitpicking som börjar lyfta och titta på massor med parametrar som tingsrätten inte tar upp.
Mm.
Men man tittar till exempel då på att man tycker att det har betydelse att barnens vistelse i vardagsrummet inte i sig utgjorde en sån särskilt riskfylld situation. Det är absolut en sånt förhållande som gör det här riskfyllt är ju att John Walter kunde ta sig ut ur huset genom altandörren. Men att man visste ju kanske inte det i förhand, att han visste hur den här spärren fungerade och att han skulle kunna ta sig ut. Man tycker ändå att de borde ha ändå kanske förstått det här lite grann, att risken fanns där, i synnerhet då som man redan hade kända säkerhetsbrister när det gällde staket och grindar runt det HVB-hemmet, som då ökade risken att han faktiskt skulle kunna ta sig till vattnet.
Det har också funnits bland annan personal vetskap om att John Walter kunde få upp den här altandörren. Och det har också funnits situation tidigare också med annan personal där John Walter faktiskt har tagit sig ut själv. Så det här är också någonting man diskuterar mycket, att huruvida nattpersonalen var medveten om det här. Hade de fått höra det här? Hade de fått det liksom överlämna till sig så att de skulle kunna göra en sån fullständig riskbedömning? Liksom?
Man konstaterar ju också, och det här är bland annat idéer i den nya bevisningen, där man börjar trycka på att John Walter hade varit där så pass kort tid att man ännu inte hade tagit fram en komplett vårdplan för honom. Och de är med på att därför fanns det heller inte samma typ av utarbetade rutiner och information till personalen som det gör med ett barn som har hunnit få den här vårdplanen, där det är mer väldokumenterat vad för stöd barnet behöver. Så att den information som fanns, menar man på, att men den var inte tillräcklig för att nattpersonalen fullt ut ändå skulle förstå exakt hur farligt det kunde vara att lämna John utan uppsikt. Och speciellt då i ett rum med en dörr ut. Och det gör att hovrätten avslutningsvis skriver då att i enlighet med vad som angetts så kan nattpersonalens agerande i den aktuella situationen inte anses utgöra en avvikelse från någon tydlig och specifik instruktion. Därtill kommer att det inte är visat annat än att det var en mycket kort stund som dörren till vardagsrummet var stängd och att det dessförinnan vid flera tillfällen hade försäkrat sig om att det gick bra för barnen in i vardagsrummet. Som tidigare konstaterats var det inte fråga om en situation som typiskt sett riskerade en dödlig utgång. Det var det här nämnde med att man kan ju inte anse det vara synnerligen farligt eller en situation där vuxna av naturen ska kunna säga att men det är klart att det är farligt att barnen leker ensamma här. Alltså hade de faktiskt varit på plats nere vid ån till exempel, som jag sagt, men här måste ni ju fatta att det kan vara farligt med små barn som springer omkring kring öppet vatten. Men inne i ett stängt vardagsrum så att här ska inte kunna hända allt för mycket. Så man menar på att typiskt sett så ska inte det här vara något som riskerar en dödlig utgång. Och det är att sammantaget gör hovrätten bedömningen att nattpersonals agerande inte avvikit från det aktsamma i sådan grad att det kan läggas i grund för straffrättsligt ansvar för vållande till annans död. Åtal ska alltså ogillas. Eller mer i klarspråk då, de frias. Och tingsrättens dom blir därmed då ogiltig, eller man river upp den. Och det gör ju också att alla skadestånd och sådär blir också ogillade per automatik, eftersom de inte längre hålls ansvariga för Johns död.
Ska jag fortsätta? För det stannar ju inte här. Som jag sa redan i början här, så är det här uppe i rätten fler gånger, och den här andra vändan som vi ska gå igenom lite snabbt nu då i Falu tingsrätt, det handlar då om att John Walters föräldrar vill att Falu kommun ska bli tvungna att betala skadestånd och liksom axla ansvaret. Jag ska läsa lite kort här från tingsrätten. Och då står det så här då i föräldrarnas talan, alltså vad det är de menar rörande det här ansvaret. Och då står det: Falu kommun placerade John Walter på HVB-hemmet Platea med vetskapen om att han var mycket rymningsbenägen, samt att enheten Prästgården, vilket då var det här stället, hade säkerhetsbrister i form av trasiga staket och grindar runt tomten. Därtill var hemmet nära beläget länsväg 146 samt Uvån. Platea hade tidigare gjort bristande lämplighetsbedömningar inför placeringen av barn på hemmet. Och då lägger jag till att det här var en sån sak som man hade fått kritik för då. Kommunen har vid placeringen känt till, eller borde ha känt till, bristerna som förelåg hos Platea samt den fara de utgjorde för John Walters liv. Placeringen av John Walter har under dessa förhållanden inneburit att Falu kommun utsatt honom för en verklig och omedelbar fara för hans liv. Så det är det som det här andra fallet egentligen handlar om. Kommunens ansvar i form av att man har gjort den här placeringen då, där man har bedömt att det här hemmet är rätt hem för John Walter och de kan möta och tillgodose just hans behov. Så menar man att det, kommunen har brustit i det här ansvaret. Men som en följd efter det här vi precis har pratat om, så handlar ju mycket om man också, fullt förståeligt, att föräldrarna vill egentligen att någon ska bära ansvaret för det här som har hänt. Att, efter den friande domen i hovrätten så visar det sig att det går inte att lägga det här på nattpersonalen, de som har varit ansvarig personal just då. Och man vänder då liksom mot kommunen. Som man säger kortfattat att kommunen inte har gjort det som har krävts för att John Walter skulle vara trygg. Och man hänvisar till framförallt artikel 2 i Europakonventionen. Och genom den här artikeln, och Europakonventionen har gjorts till lag i Sverige, vet vi. Och genom den här artikeln då i Europakonventionen så klarläggs det att det är staten som har en skyldighet att skydda rätten till liv för den enskilde genom handling. Alltså det vill säga, staten är skyldig att göra alla insatser som man kan för att försäkra sig om säkerhet för individen. Och i och med att man då har placerat John Walter på ett HVB-hem där man vet om hans rymningsbenägenhet i kombination med hans låga ålder. Man har ändå satt honom på ett HVB-hem som har säkerhetsbrister som ligger, ska vi säga, geografiskt liksom placerad både vid det här stora vattendraget då, vid den här älven, och väldigt nära en stor väg också. Så menar man att kommunen liksom har brustit i det här. Men kommunen och sin sida då, de hävdar egentligen, alltså kortfattat, att de har gjort alltså allt det de kan för att säkerställa att det här skulle vara en bra placering. De menar att det här rörde sig om en akut placering som just det här hemmet var liksom ett av få som kunde ställa upp för, och att den här akutplaceringen var utifrån att föräldrarna kunde inte ta hand om John Walter på ett tillräckligt och ett säkert sätt, och därför var det bråttom med en placering. De menar också att den här matchningen med just det här HVB-hemmet var solid, att de hade bra underlag för att den matchade liksom John Walters behov. Och att de också säger att de visste om den här rymningsrisken och hade med det i beräkningen och hade också underlag på att Platea kunde tillgodose det här behovet om tillräcklig personaltäthet, punktövervakning eller vad man ska kalla det, tillsyn eller konstant tillsyn. Och kommunen trycker också på att trots då att föräldrarna sagt att de inte gillade den här placeringen, så trycker man på att det här var en frivillig placering och att föräldrarna faktiskt hade samtyckt till den. Och också då som sagt att det var en fullkomligt nödvändig placering eftersom föräldrarna kunde inte ta hand om John Walter själva. Så då är det istället det som prövas i den här vändan. Det är betydligt kortare fall. Alltså det är mindre saker man prövar mot kontra i den här första omgången då med olika vittnesmål och försöka kartlägga huruvida dörren har varit stängd och vem satt närmast och hur mycket kunde man se in i rummet och så vidare som var i när det rörde personal som stod åtalad. Så det här är ett mer straight on fall. Och vad säger de då, Paula?
Och när det kommer till det här då tittar tingsrätten på Europakonventionen, som har blivit en del av svensk rätt och därmed direkt tillämplig i Sverige. Enligt lagen så kan därför domstolen pröva yrkanden om skadestånd som grundar sig på överträdelse av Europakonventionens bestämmelser, även när det enbart är det man vill pröva. Och det man menar är att det då skulle ha skett en överträdelse gällande rättigheter. Det vill säga, i det här fallet då, ska jag säga funkisrättigheter, alltså rätten för personer med särskilda behov att få sitt liv och hälsa skyddat och omhändertaget. Så man tittar då på först artikel 2.1 i Europakonventionen, och där står det då att en vars rätt till liv ska skyddas genom lag. Och där ålägger man staten att en skyldighet att skydda rätten till liv genom handling, dels en skyldighet att som huvudregel avstå från uppsåtligt dödande. Att staten ska skydda rätten till liv genom handling har utvecklats i Europadomstolens praxis på ett sätt att staten i vissa fall har en positiv förpliktelse att se till att individens rätt till liv skyddas. Och inte bara så att säga, en typ av negativ skyddsmekanism. Det vill säga att man ska inte tillåta att polisen skjuter ihjäl folk lite hur de vill eller liknande. Det gör att vid prövning då, om det här inte har skett, så ska man ju titta då på om en åtgärd inneburit en verklig omedelbar fara. Om myndigheten hade eller borde haft kännedom om personens i fråga befann sig i verklig omedelbar fara, samt om myndigheten har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som rimligen kunde begäras för att förhindra att denna fara skedde eller realiserades. Och det gör ju att tingsrätten behöver ta ställning till om beslutet om placeringen av John Walter inneburit en verklig och omedelbar fara och om kommunen hade kännedom eller borde ha kännedom om detta. Och det enda man egentligen kan klandra kommunen där, tycker man då, är att kommunen inte i rätt tid upprättat en vårdplan. Men man kan inte låta det se att det påverkar bedömningen att kommunen faktiskt hade gjort det de kunde. För att när man säger att det som man lägger fram, de bevisen man har, visar inte att John Walter befann sig i en verklig omedelbar fara eller att kommunen haft eller borde haft kännedom om att han senare skulle komma att befinna sig i en situation som faktiskt utgjorde en verklig omedelbar fara när han lämnades utan uppsikt och därmed drunknade. Så att man säger då att nej, det har inte skett en överträdelse av artikel 2 i det här. Sen tittar man då på artikel 8 i Europakonventionen. Och där står att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Och då menar man på att det så, alltså det föräldrarna hävdar då är att socialtjänsten egentligen då har gjort en överträdelse genom att man har ingripit för direkt i deras familjeliv. Och att de här ingripandena måste då uppfylla villkor med att det till exempel är nödvändigt. Det ska vara rättfärdigt att man gör ingripande i folks privatliv. Och här tycker man ju också att det inte handlar om ett sånt övertramp.
Utan och det är ju placeringen i sig, kan man ju säga.
Precis, ja. Utan istället så säger man att det har ju framkommit att mamman till exempel blev lättad när hon fick veta att John Walter skulle placeras. Och även pappan hade godkänt det här. Så tingsrätten anser att det är liksom utrett och klart att det inte var så att John Walter placerades mot föräldrarnas vilja. Men man säger också så att även med samtycke så skulle det kunna innebära en överträdelse. Då det gäller att föräldrar och barn även ska kunna åtnjuta varandras umgänge. För det är en del av den här rätten till familjeliv. Det man konstaterar då är ju liksom så att även om man drog ner på umgänget där i början för att John Walter skulle få sin chans att grunda sig på det nya boendet, bo in sig, så har man inte i sig på något sätt liksom försökt att stoppa deras umgänge, vilket gör att det är inte en inskränkning i umgänget, utan planen var ju helt enkelt att han givetvis skulle umgås med sina föräldrar. Och därmed så har kommunen inte heller brutit mot artikel 8. Och sammanfattningsvis då anser tingsrätten att det inte är visat att kommunens agerande har inneburit några överträdelser. Och därför ska alla krav på skadestånd avslås.
Ja, det som blir liksom resultatet av de här huvudförhandlingarna till första gången tingsrätten, sen hovrätten och sen tingsrätten här igen då, det blir ju att det blir ingen person som står person eller myndighet som står som liksom ansvarig på det sättet för att ha orsakat den här döden, utan det blir mer liksom en olycka. Det som framförallt John Walters föräldrar har pratat om i efterhand är att man tycker att John Walter blev rättslös eftersom man har prövat det och ingen kunde hållas ansvarig för hans död, och man känner att det har begåtts fel men det är ingen som står ansvarig. Så det är nästan däremellan man hamnar där. Har det här varit bara alla jävla olyckliga omständigheter som man inte har kunnat förutse men som har liksom skett och sammanfallit så att det har fått det här enormt tragiska utfallet? Eller har det varit liksom så grova fel att någon borde liksom ha klandrats för det? Jag ska bara säga att jag är så dubbel. Det finns en hel del i det här när vi pratar om den första delen med nattpersonalen, där jag faktiskt tycker att man har brustit på ett sätt från personalens sida som är utöver extra. Och då liksom i förhållande till att det är de två i personalen som jobbar just då sitter ute i hallen i ett annat rum från fem barn som behöver konstant tillsyn. Och att jag nästan lutar åt att jag tycker att det inte är acceptabelt.
Nej, jag håller med. Jag tycker faktiskt att tingsrättens dom där var den rätta. Ja. Att de har avvikit från sin information, från sitt uppdrag på ett sätt som borde vara straffbart. Ja. Och där liksom det här resonemanget att men det är klart att alltså den här typen av olyckor händer ju en, två gånger per år i ett vanligt familjehem, att någon förälder är med sitt barn, tappar uppmärksamheten en liten stund, barnet hinner tulta iväg till en sjö i närheten, en å i närheten, ibland bara en liten bäck kan räcka och drunknar. Det händer tyvärr regelbundet för att det är jättesvårt att konstant hålla uppmärksamheten på ett barn när det finns saker som behöver göras. Skillnaden är ju här att det här ska ju vara ett boende med personal som är tränade på ett annat sätt, där själva syftet med boendet är att kunna ge barnet den övervakning och det stöd som behövs för att det behovet är större än vad man kan anse att föräldrar ska kunna klara av.
Precis, och behovet är liksom klarlagt och man är informerad, och det är mycket i det här också med att i försvaret liksom, med varför man inte har läst perm eller varför man inte har sett den här lappen som jag inte köper. Det är liksom en perm med i princip en sidas info, eller ja, det är väldigt kort, det är inte som att det tar flera timmar att gå igenom. Och att då hävda att när man är där och jobbar i så många timmar som man gör, den personalen som inte hade läst permen satt också hela dagar i bil. Och det var liksom hennes försvar då, att det fanns ingen möjlighet för henne om hon sitter och åker med ett annat barn att läsa i perm. Men de var två vuxna i bilen hela tiden. Det fanns gott om utrymme att ta med sig en perm och liksom titta i den. Eller liksom också andra tillfällen när man är två i det ansvaret. Eller man fixar mat eller vad som helst, att det skulle jag tycker att det är tydligt att den här personalen inte har prioriterat det. Och att då skylla på att det är för lite personal, eller det är liksom inte tillräckligt, då har man möjlighet att gå till chef och säga att jag lyckas inte läsa de här pärmarna, jag vill att ni ska veta det, för jag får inte tiden till det. Så att man i vart fall har gett vidare den informationen.
Precis.
Men det har liksom inte skett. Jag tycker nog faktiskt också att tingsrättens dom borde ha stått sig. Alltså.
Ja, och som sagt, hade det varit nu att det inte är så farligt, inte är så svårt att hålla koll på honom, eller inte är så stor risk med att lämna barnen ensamma en minut eller två här och där. Alltså, då hade ju inte det här boendet behövts överhuvudtaget.
Nej.
För då hade det ju inte varit värre än att föräldrarna hade kunnat klara den uppsikten och den omvårdnaden själv. Men nu gjorde de inte det, och socialen slog också fast att de gör inte det. Det här, därför behöver barnet komma på ett särskilt boende ett tag och få en annan typ av stöd och omvårdnad än vad det är rimligt att föräldrarna klarar av att ge honom.
Mm.
Och så, och det gäller ju även liksom barnen som var där för suicidrisk till exempel.
Mm.
Att man ju sätter dem på den typen av boende då, för att de ska ha den här konstanta övervakningen, för att de inte ska hinna göra någonting.
Mm.
Men vad säger liksom att på de här minuterna som de fick vara själva med jämna mellanrum, att de inte hade hunnit göra någonting.
Mm.
Det hade ju kunnat vara något av de andra
visst.
Barnen lika
visst.
Gärna. Så nej, jag tycker inte att det var rätt att det blev så. Sen, vi har ju tagit upp andra fall liksom, där det har varit mer så att amen, det här är verkligen bara otur. Här mm. har ju faktiskt familjehemmet försökt, när de väl fattade hur sjuk barnet var så sökte de vård. Och så vidare. Att det är sånt som är jättesorgligt, men det är skit som kan hända. Alltså att jag kan förstå föräldrarna i det här, att de givetvis vill att någon ska behöva, alltså att någon ska faktiskt vara ansvarig, att någon ska få stå till svars för att deras barn inte längre finns. Och att det finns situationer där det inte kan uppfyllas, där det faktiskt är bara att det är jättetragiskt, men det är ingen här som har brustit, det här hände ändå. Grej. Men jag tycker inte att det här är ett sånt fall.
Nej, jag tycker inte heller det. Också som vi pratade om i Family United-avsnittet, att det vi vill är att socialtjänst och andra liksom ska kunna vara en sån här resurs där man känner att jag räcker inte till för de behov som mitt barn har, och jag behöver hjälp och avlastning.
Mm.
Och att man då ska kunna känna sig i alla fall rimligt trygg med att det är rätt väg att gå. Och i det här fallet så har ju föräldrarna liksom gjort alla de rätten och gett all information och tryckt på vikten av att släpp honom aldrig med blicken.
Mm.
Och att det var information som man får. Då tycker inte jag att det är tillräckligt att som personal, där den informationen har levererats på en rad olika sätt, att säga att nej, jag visste inte att han var så rymningsbenägen, eller jag visste att han var livlig, men inte, det där visste inte jag, och jag hade inte tid och liksom ta till med den infon. Jag tycker inte att det håller faktiskt.
Nej, jag håller med.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, vi ska klämma in en liten snabb snackis också.
Mm-hmm.
Men jag tänker att vi tar det här krönikan. Delvis för att det här är ju någonting vi redan har diskuterat en gång, så vi kan ju bara följa upp i den diskussionen helt enkelt, så går det lite snabbare för oss. Och det är Expressens Anna Gullberg som har skrivit en krönika, eller ja, där rubriken är då Sagas bebis mördades i magen, räknas inte.
Just det.
Och Anna funderar då över det här, så här, hur kan en bebis mördas men inte räknas som brottsoffer? En fullt frisk liten pojke som berövades livet när gravida Saga 20 mördades, men räknas inte som brottsoffer. Och här konstaterar man ju då att Saga hade 2 månader kvar till förlossning, så hon bar en fullt frisk liten pojke och var i den 32:a graviditetsveckan. Och så att det här är ju då ungefär 10 veckor efter att man börjar räkna bebisar, eller blivande bebisar, som livsdugliga. Idag sätter vi gränsen vid vecka 22. Och det är ju efter det som det då krävs speciella tillstånd för att slå fast liksom att det här är ett barn som inte är livsdugligt. För att man då ska kunna få avbryta en graviditet om det skulle behövas.
Och Saga är?
Ja, Saga var 20. Och hon blev då strypt av sin pojkvän, som inte vågade berätta för sin familj egentligen att han skulle då bli pappa, ihop med en vit kristen tjej. Så att för att komma ur den situationen han hade hamnat i helt enkelt, så valde han att döda Saga och därmed också då döda deras ofödda barn.
Mm.
Men han blir då åtalad för ett fall av mord, och det är mordet på mamman, det vill säga mordet på Saga. Medans bebisens död räknas inte.
Och det kan ju räknas som försvårande omständighet liksom i...
Mm.
Men det blir ju inte ett eget mordåtal.
Nej, precis. Och detta då liksom, hon skriver sånt där att men, pojkvännen visste ju givetvis att Saga var gravid och att det var hans barn, för att hon var så pass långt gången. Och ja, men man kan säga att i brottsbalken så har vi ingenting, inget begrepp och så, för ett barn som hade kunnat överleva. Utan det är först efter att bebisen är utanför mammans kropp som det börjar räknas som en juridisk person. Och därmed också då potentiellt brottsoffer om någonting skulle hända med det.
Ja, egentligen är barnet, har barnet kommit ut utanför mammans kropp så, liksom, och lever, så är det en sak. Är barnet kvar inne i magen så är det en annan.
Mm. Exakt. Och så skriver han så här: önskade barn som skulle kunna leva, hur kan det inte bli mördare? Hur kan det inte vara brottsoffer?
Mm. Jag minns inte när det var vi diskuterade det här. Vilket, det var i samband med något fall.
Ja, det var i samband med ett fall med en annan kvinna som blev mördad när hon var gravid.
Just det, så var det.
Mm.
Och det, jag tror nästan att det var jag som lyfte den biten med så här, hur kommer det sig att det här barnets liv som liksom inte, varför regleras inte det i lagen på något sätt? Och så hade väl Hanna en ganska tydlig liksom ingång rörande riskerna med att faktiskt prata om det här som ett...
Precis, så, och, det, som ett, ja, och det kommer Johanna också till här, att det finns ett skäl till att lagstiftarna inte vill ta i frågan abortlagstiftningen. Och så skriver hon att det är därför med största tvekan som jag skriver det här. För kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar, kunna avsluta oönskade graviditeter, är en grundläggande rättighet. Jag har själv nyttjat den rätten och ser med skräck på utvecklingen i USA där kvinnors rättigheter backat 50 år tillbaka i tiden. I Sverige försvann begreppet fosterfördrivning som brott 1938, det vill säga abort. Men önskade barn som skulle kunna leva, hur kan det inte vara brottsoffer? Om en man misshandlar sin gravida fru så svårt att hon förlorar barnet, så har han inte dödat barnet. Han kan bara dömas för misshandel. Om han mördar sin fru så är barnets död bara en försvårande omständighet. I lagstiftningen är mord att beröva annan livet, men begreppet annan förklaras inte. Det saknas praxis. Fallet Saga och hennes barn hade kunnat vara en möjlighet för rättsväsendet att skapa rättvisa för det mest skyddslösa brottsoffer, det ofödda barnet. Det skulle krävas en lagändring och en definition av vad som är en levande människa. Det är en politiskt känslig fråga som skär rakt in i kvinnors rättigheter, och kanske är det omöjligt att sätta en gräns. Två människor mördades i Örebro, en mamma, ett barn. Hur ser vi till att bägge får rättvisa? Jag var ju lite inne på när vi hade den diskussionen, och det är ju egentligen lite det som Anna här också tangerat vid det här, att är det ett barn som faktiskt, alltså hade förlossningen startat så hade barnet överlevt. Mm. Och i sånt här fall till exempel då, hade säg sjukvården kommit fram tillräckligt snabbt för att göra ett kejsarsnitt, så kanske barnet hade överlevt. Jag tycker att det på något sätt borde kunna gå att formulera en lag som gör gällande liksom att om barnet tas ur magen tillräckligt snabbt efter att det här våldsdådet har skett, så skulle barnet överleva. Då är det också ett mord på barnet om barnet dör.
Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag står. Jag var mer tvekande liksom när vi diskuterade det här förra gången, men sen tyckte jag att Hanna hade ett ganska solid argumentation rörande kring hur hårt man faktiskt måste akta sig från hela liksom falangen mord på ofött barn. För att gränsdragningarna och just liksom inskränkningar på aborträtt och och liksom angränsande frågor blir så jävla knepig.
Mm.
Så att jag vet inte, men det känns ju 100% som att det skulle kunna vara något som en... alltså man skulle gärna läsa en ordentlig så här, statligt tillsatt utredning om vilka möjligheter det skulle kunna finnas. Där man liksom ordentligt, jag vet faktiskt inte om man har gjort det, men ordentligt titta på vad har vi för alternativ kring ett utformande av en lag till exempel där vi ser till att förövaren också döms för att ha tagit det här ofödda barnets liv utan att vi samtidigt på något sätt inskränker från kvinnors eller livmoderbärares självbestämmande rätt över sin kropp och så vidare. Men jag har svårt att direkt bara se hur det skulle lösas och jag håller nog med Hanna om att det är att man drar öronen åt sig.
Och det kan jag förstå att man gör och sådär, men samtidigt tänker jag någonstans att men vi har ju redan satt gräns för när du får avsluta en graviditet. Att du får ju inte göra det hur länge du vill.
Nej, visst.
Av den enkla anledningen att vi har sagt att men efter vecka 22 så räknas ju det här som ett livsdugligt barn. Och då är det inte längre tillåtet att bara avbryta den här graviditeten. Och då blir ju frågan lite så här, aha, men när vi nu säger att det här barnet som är i vecka, i det här fallet då, vecka 32, ändå inte är ett brottsoffer. Vad skulle hända om det då är så att den gravida gör en abort ändå? Trots att lagen uttryckligen säger efter vecka 22 utan tillstånd så får du inte göra abort. Men vad händer om mamman framkallar en abort i alla fall? Medvetet. Alla klassiska varianter. Alltså, jag vet inte. Kör upp en virknål. Eller liknande. Skadar sig själv tillräckligt mycket för att skada barnet så pass mycket att barnet dör. Är det bara att man räknar med någonstans att har det gått så pass långt in i en graviditet så kommer det inte längre finnas några kvinnor som skulle kunna bli tillräckligt desperata för att tvinga fram en abort i alla fall. Och om det händer så... Ja, vadå? Man räknar det som självskada och låter det vara. Och då blir det också frågan så här, aha, men varför överhuvudtaget att sätta en övre gräns för när vi får göra abort? Om det inte medför någonting ändå att döda barn efter den gränsen.
Nej, men det blir ju ett glapp, det blir det, ifrån liksom, gränsdragningen från när du inte får göra abort längre och sen så när vi räknar ett människas liv som en juridisk person. Som ju blir knepig. Det är klart som fan det skaver igen när en förövare, alltså när det är enbart ett liv tas men det ses enbart som en försvårande omständighet för ett annat, en annan brottsrubricering. Ja, jag vet inte, jag kan gå så långt som att jag säger ja, jag skulle kunna tänka mig att läsa en utredning.
Ja, men det är väl i sig kanske en bra start givetvis. Det är bara att jag menar att det finns ju faktiskt delstater i USA till exempel som inte har en övre gräns för hur länge du får göra abort. Delvis just för att de räknar då att du blir en människa som lever först efter att du är född. Och då finns det ingen anledning att säga att ja, så därför, men därför får du ändå inte göra abort över en viss gräns, och då är det så att nej, du får göra abort fram tills dess att förlossningen startar utav sig själv.
Nej, men det är klart att det blir befängt om man tänker på det i form av att så här, ett dygn så räknas inte ditt liv som ett liv, och sen så bara några timmar senare när du har kommit ut ur din, ja, höll på att säga, världs, ur din förälders kropp, så räknas det. Det är klart att det blir...
Ja, men det här också innebär, som jag kan känna, nu tror jag inte att det har hänt någon sån situation ännu, men rent teoretiskt så skulle det ju kunna hända att säga att en man misshandlar sin fru så illa att förlossningen startar på grund av våldet. Bebisen föds men har ådragit sig skador från misshandeln som gör att efter att barnet har fötts så dör bebisen. mer eller mindre direkt, samma sekund som direkt efter förlossningen. Så att det tar 2 minuter efter att barnet har kommit ut, så dör bebisen på grund av, man kan bevisa att det är på grund av våldet som mamman utsattes för. Mamman dör också. Då får vi faktiskt en situation där pappan plötsligt kan dömas för 2 fall av mord.
Mm.
Men hinner bebisen dö under tiden som det här missfallet sker, eller framtvingade förlossningen sker, och därmed kommer ut dödfödd, då blir det bara 1 fall av mord.
Det blir ju ett ganska osmakligt hårklyveri, det blir det ju.
Mm. Jag säger inte att det är lätt, och jag är nog med på din linje liksom, att en ordentlig statlig utredning på hur skulle vi å ena sidan faktiskt kunna skydda rättigheterna för barn som vi vet skulle kunna överleva. Det är inte längre tillåtet att avbryta graviditeten med de här bebisarna. Och vi vet att skulle en förlossning starta rent spontant, så kommer bebisen med absolut största möjlighet att överleva. Det mest troliga är att barnet kommer att överleva. Hur kan vi skydda de bebisarna? Och sen menar det här önskade eller inte önskade, det spelar ingen roll, skulle jag säga. Det är inte där det hänger liksom på, utan det är så här, kommer barnet överleva utanför magen, hur skyddar vi deras rättigheter även innan de har kommit utanför magen, utan att för den delen riskera aborträtten?
Ja, men det var bra att du sa också med liksom önskade barn, för det gav mig en liten bismak i munnen liksom. Där kan vi ju inte gå in och värdera människoliv liksom utefter på det sättet. Hörrni, vi måste avbryta. Det här har tagit lång tid och ni har fått lyssna länge, och vi ska också ha stamina till ett bonusavsnitt. Bonusavsnittet den här veckan kan vi ju prata lite grann om. Kommer att bli ett fallavsnitt. Det här kommer alltså på torsdag för er som är Patreons. Och vi kommer prata om ett mord som skedde här i Uppsala på Lisbeth som var 78 år gammal, och ett sånt överfall som klassas som vansinnesdåd som vi ska prata mer om.
Jajamän.
Se till att bli Patreons tills dess. Tack för att ni är med och lyssnar. Vi uppskattar er, och vi hörs igen på torsdag om ni är Patreons, eller annars igen på tisdag nästa vecka. Tack för idag. Hej.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.